Ja, om vi inte förstår att det är Gud som har makten över allting som sker nu, kommer fruktan att paralysera oss alla. Jag nämnde i min predikan sist i Kungsbacka att jag ser hur Gud tillåter det här som sker, pandemin och de kommande ekonomiska svårigheterna. Men vi ska vara ett profetiskt folk, vi som är på Sion. Vi ska förstå och upptäcka faran långt innan den kommer. Vilka andra tror ni ska blåsa i basunen om inte de på Sion som har fått sett händelserna utveckla sig i förtid? Och Paulus, han skriver i andra Korinthierbrevet 2:11 att han känner till Satans planer och avsikter. Visste ni att i Korinth fanns det ett okult centrum? Och det var de här krafterna som försökte ta sig in i församlingen på olika sätt. Det var därför det var sån kaos i karismatin. Och att det var sån undervisning av Paulus just på det där området då. Andemakterna från mörkret uppträdde som ljuset med nådegåvor och allt. Och vi kan läsa i andra Korinthierbrevet 11:13. Sådana som de är falska apostlar, ohederliga arbetare och uppträder som Kristi apostlar. Och det är inget att förvåna sig över, för Satan själv gör sig lik en ljusets ängel. Det är därför inte underligt att hans tjänare uppträder på samma sätt som tjänar åt rättfärdigheten. Men de kommer att få det slut som de förtjänar. Och vem står nu bakom alla dessa hemliga ordnar och hemligheter som nu pågår? Ja, vi förstår att det är de fallna änglarna som håller på att förbereda något, och vi vet då att det är Gud som tillåter det. Gud alltså, han planerar att alla änglar som inte föll ska tillsammans med alla kallade som inte faller nu bli ett under ett huvud, och det kan du läsa om i Efesbrevet 1:9-10. Och när kommer det här att ske då? Jo, vid den sista basunens ljud. Uppenbarelseboken 10. Och du kan läsa om det i Matteus 24:31. När detta sker så har lammets brud gjort sig i ordning alltså. Uppenbarelseboken 19:7 kan du läsa om. Låt oss vara glada och jubla och ge honom äran. Och vi vet ju att han har skapat allt då. Ty lammets bröllop har kommit och hans brud har gjort sig redo. De som inte har gjort sig redo kommer alltså att dras med i en annan hemlighet. Och den kommer att ske först, och den kallar Bibeln för laglöshetens hemlighet. Och det står att innan det sker så ska det avslöjas. Och då är det inte så svårt att räkna ut för vem som ska förstå den, utan det är ju bruden eller de på berget då, Sion, Guds tjänare. Det kan du ju se i Uppenbarelseboken 1 och i Daniel 12. Nu ska vi läsa i andra Thessalonikerbrevet då. Och jag ska ha King James översättning här då. Och jag ska försöka läsa lite på engelska och förklara det på svenska. And now you know what withholdeth that he might be revealed in his time. Där står det alltså att det ska avslöjas. Det ska avslöjas vid den bestämda tiden. For the mystery of iniquity, alltså laglösheten, doth already work, only he who now letteth will let until he taken out of the way, står det här då. Men på grekiska så kan det stå alltså att när den rätta tiden, bestämda tiden är inne, så skall alltså laglösheten avslöjas. Och sedan skall den komma fram eller födas fram ut ifrån mitten. Och då står det alltså, och då innan det här ska ske så ska ju laglösheten då avslöjas. Vers 8. Och då står det ju då att den här laglösheten ska komma fram under Satans starka energi, står det. Med massa under och tecken då. Det här är ju någonting som jag tror kommer att ske ganska snart. Det är därför Gud varnar sina tjänare och tjänarinnor nu genom drömmarna. Och det är ju väldigt intressant att på i Joels bok då så står det om dem på Sion att de ska ha drömmar och syner och allt det här. Och jag tror att det är för att vi ska veta vilken tid det är alltså. Alltså Kairos här, det betyder vid den bestämda tiden ska något födas fram och komma ut ifrån mitten. Men innan det sker ska alltså Guds tjänare få förstå att det är Satan och de fallna änglarna som står bakom det här då, som kommer fram. Nu ska vi ta och läsa lite om gnostiska sekterna och New Age. Vad väntar New Age på? När det här, jag tänkte det här när jag läste nu att det ska födas fram. Nu ska jag läsa en sida av Dr. Christina Collins som tydligen är en New Age-medium då. Ska vi läsa här vad hon säger. Den kosmiske Guds son. Det jag läser nu är alltså ren New Age och inte Jesus Kristus. Utan det här kommer att födas fram före. Och nu citerar jag henne här nu då. Vad har jag för nytta av om Guds son föddes av Maria för 1400 år sedan? Om han inte föds i min person och i min tid och i min kultur? Och det är Mäster Eckhart, 1300-talets mystiker och New Age-profet, hon citerar. Vem eller vad är Guds son? Hur ska jag eller vi kunna föda fram Guds son i vår person? Hur ska det ske i min tid och i min kultur? Jag är övertygad om att Guds son är en kosmisk princip. Den lever i hela vår skapelse. Den finns där och har upplevts av alla mystiska grenar som har försökt att föda fram denna princip. Matthew Fox skrev om den kosmiska Kristus som ett mönster som förenar alla atomer och galaxer i hela universum. Denna kosmiska princip, alltså Kristus, är ett gudomligt mönster som alla varelser och människor bär inom sig själva. Kyrkan har förklarat Kristus vara Gud och mänsklig. Det vi måste göra nu, vad som gäller för moder jord och alla hennes barn, är att få en andlig vision. Så börjar vi be och fira att vi ska leva ut den sanning som finns i den kosmiske Kristus. Den som levde och andades i Jesus och som finns i alla Guds barn. Den finns i alla religioners profeter och i alla universums varelser. Ja, ni har ju förstått vad det här kommer att leda till så småningom. Nu har vi kommit fram till den tid då vi kan börja fira julen igen. Jag tror att tiden är inne för att den kosmiske Kristus ska födas fram i varenda en av oss. Det innebär att han föds fram i vår tid och i vår kultur. Precis som vilken födelse som helst så kommer också födslovåndor. Vi är alltså alla havande med det kosmiske Kristusbarnet. Och vi kan alla bli en moder för denna medvetenhet och gudomliga princip. Tiden är ute då det bara var en person, Jesus, eller då som ett fåtal mystiker förstod principen. Men nu har tiden kommit för varenda en av oss att få bekänna och få uppleva det heliga livet. När vi upplever det så kommer en stark värdnad för den heliga skapelsen, har ni hört? Det kommer alltså ett skifte hur vi förhåller oss till varandra och till hela världen och skapelsen. Kom och var med på ett av våra möten och var med och föd fram den kosmiska Kristus i ditt medvetande, i din personlighet, och i din tid och i din kultur. Moder jord och hela skapelsen väntar på dig. Och de behöver dig. Då ska vi fortsätta då. Med vad jag säger då. På en given signal ska alltså Satan få makten. att göra så att det kommer att se ut som att det här som hon säger här kommer att bli en verklighet över hela världen. Varför är då Satan så intresserad av det här? Jo, för du ser i Jesaja 49, om du läser den King James Bibel där, så ser du att han själv har fallit och han delar upp jordens invånare då där. Det kommer alltså att bli två grupper då. Den ena tillhör då Jesus Kristus och den andra tillhör den här laglöshetens hemlighet, eller ska vi nog kalla den för den laglöse eller sjökan då. Och nu ska vi se varför den onda andevärlden kallas för kvinna, en kvinna. Vi kan se i Salomo här, i Predikaren 7:25 ska vi börja läsa då. Han förstod vad ondskan var tydligen. Vi börjar i Predikaren 7:25. Det som är långt borta. Och vem, mycket djupt, vem finner det? Det som har varit och är mycket djupt, vem finner det? Och jag vände mitt hjärta till att lära känna och utforska och söka vishet och sammanhang. Jag ville förstå att ogudaktigheten är dårskap och dåraktigheten galenskap. Och jag fann, bittrare än döden är den kvinna vars hjärta är snaror och nät vars händer är som bojor. Den som är god inför Gud undgår henne, men syndaren fångas av henne. Se, detta fann jag, säger predikaren, när jag lade fram det ena till det andra för att få ett sammanhang. Och på hebreiska står det där, när jag lade samman all min kunskap till en slutsumma. Vers 25 då. Vem kan förstå det som har varit och det som är oerhört djupt? Vers 27. Han fann kvinnan alltså. Och det är en bild på den sammanlagda onda andevärlden. Vers 27 igen. Bara den som är god inför Gud kommer undan hennes snaror. Och det måste ju då vara den som är rättfärdig då. Och den som kvinnan tar är den orättfärdige. Vers 27. Alla syndare fastnar alltså i hennes snara. Alltså alla orättfärdiga. Och vers 28 så står det. Lägga samman allt till en totalsumma. Kvinnan här är alltså en bild på, ska vi kalla den för den stora sjökan, eller den andevärld som gjorde uppror mot Herren. Det är alltså en bild på mörkret och djupet som du finner i första Mosebok 1 och 2. Där står det ju att Guds ande svävade över vattnet och mörkret. Och du ser att han kallar ju natten där för natt, första Mosebok 1:5. Och Guds rike här är alltså en bild på ljuset och dagen, första Mosebok 1:5. Det stod ju att bara den som är god inför Gud kommer undan henne. Ja, vem är det då? Jo, det står att ljuset är gott, så alltså den som vandrar i ljuset. Nu ska vi se hur Paulus använder de här termerna från första Mosebokens första kapitel och vers 1 och vers 2, så förstår vi också vem mörkret är då. Första Tess 5:4. Men ni bröder eller syskon lever inte i mörker så att den här dagen kan överraska er som en tjuv. Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra. För de som sover, de sover om natten och de som berusar sig är berusade om natten. Andra Timoteusbrevet 2:25. Han skall i ödmjukhet tillrättavisa sina motståndare. Kanske Gud ger dem omvändelse så de kommer till insikt om sanningen. Alltså få ljus då. Och nyktrar till och slipper loss ur djävulens snara. Ja, det ser vi ju att det var kvinnan han menar här va. där de hålls fångna så att de gör hans vilja. Här ser vi hur ondskan betecknas då som en snara här, och då vet vi att det handlar om kvinnan, den onda andevärlden då. Ja, vad kallas nu ljusets barn eller dagens barn med ett annat namn? Ja, då vet ju vi att det kallas ju för bruden då. Och vad kallas nattens barn och mörkrets barn med ett annat namn? Ja, de kallas för skökan. Och nu ska vi se här. Nu blir det ju lite krångligt eftersom det finns ju två kvinnor då, eller två skökor då. Vi har ju en stor kvinna där som betecknas den fallna andevärlden. Men så säger Paulus att en avfallen kristenhet, eller alla avfallna, är också sköka. Nu ska du få se något här. Första Korinthierbrevet 6:14. Nu vet vi vilka krafter det var som verkade där i Korint då, okulta makter. Och nu säger Paulus så här, något mycket intressant. Första Korinthierbrevet 6:14. Gud har uppväckt Herren, och genom sin makt skall han också uppväcka oss. Vet ni inte att era kroppar är Kristi lemmar? Ska jag ta Kristi lemmar och göra dem till en skökas lemmar? Nej, naturligtvis inte. Eller vet ni inte att den som förenar sig med den sköka är en kropp med henne? Det heter ju, de två skall bli ett kött. Men den som är förenad med Herren är en ande med honom. Här använder han troligen då det hebreiska ordet echad, vilket har en dubbel innebörd. Det betyder ett, men också en förening av fler då. Salomo gav alltså den fallna andevärdet namnen kvinnan. Här tar Paulus och kallar den för skökan. Hon försöker alltså fånga människor i sin snara. Och alla som hon fångar blir ett med henne. Den där snaran är inte så bra att vara när ändens tid nu håller på att komma då. Och nu fortsätter Salomo sin undervisning. Nu vet vi att Gud inte är förvirringens Gud, utan är kvinnan en sak här, så ska du få se två kvinnor snart här i Ordspråksboken 9. Nu vet vi ju vilka de här två kvinnorna är. Då fortsätter vi. Vi vet redan att den onda kvinnan är den i Predikaren 7:27. Då vet vi alltså att den visa kvinnan här är Jesus Kristus och andens verk, bruden och det himmelska Jerusalem. Då läser jag ifrån Ordspråksboken 9:1, så ska ni få se att det här huset är redan klart. Det är alltså samma stad som Abraham väntade på. Vi ska inte bygga några hus, utan vi ska vänta på Gud. Visheten har byggt ett hus. Hon har huggit ut sina sju pelare. Hon har slaktat sitt boskap, blandat sitt vin, dukat sitt bord. Hon har sänt ut sina tjänsteflickor. Hon ropar från stadens översta höjder. Den som är okunnig må vända sig hit. Till den som saknar förstånd säger hon: kom och ät av mitt bröd och drick av vinet som jag har blandat. Överge förståndet så får ni leva. Ja, det vet vi ju, är ju anden och ljus och rättfärdighet alltså. Och gå fram på förståndets väg. Ja, nu kommer sedan den bilden på den där onda kvinnan igen. Men nu får vi ännu mer kunskap om vem hon är. Och då kommer det ju bara bekräftas att det är ju den avfallna andemakterna som kvinnan är. Vi lägger till det här då i Ordspråksboken 9:13. Här ser du att dårskapen är en okunnig kvinna, en rastlös och okunnig kvinna utan förstånd. Hon sitter vid ingången eller öppningen till sitt hus eller familj på en stol eller en tron högt upp i staden. Hon ropar till dem som färdas på vägen, som går sin väg rakt fram: alla okunniga ska vända sig till mig, eller hit. Till den utan förstånd säger hon: stulet vatten är sött och bröd man äter i hemlighet smakar ljuvligt. Han vet inte att de döda är där, att hennes gäster är i dödsrikets djup. Om du djupstuderar den här texten nu så kommer vi att finna att där det står rastlös står det hebreiska ordet hama. Och ni som har sett de här konstiga väckelserna dra fram kommer nog att bli förvånade när jag översätter vad det där ordet betyder. Det betyder att när den onda andemakten verkar alltså så ska man göra ljud som liknar djur. Och det betyder även en massa folk som hav och vågor. Och det beskriver ett stort uppror i en stad. Ja, det beskriver alltså en stor splittring som kommer i kristenheten då. Det beskriver oron också i en människas hjärta. Och här där det står att de sitter till öppningen till sitt hus och familj och tronar, så står det att hon tronar on high places. Och återigen så ser du hur Paulus nu kopplar det här till sin undervisning. Han har gjort det förut och han gör det här igen. I Efesierbrevet 6:12 där det står vad vi strider emot, så står det då på engelska där att vi strider emot spiritual wickedness in high places. Exakt va? Ondskans andemakter som tronar i himlen så att säga då, eller på höga platser. Och så står det om den här kvinnan då att på engelska King James så kan du här översätta det att hon kallar på passagerare, står det i King James. Och nu vet ni att jag har berättat om 3 stycken drömmar jag har haft om det här tåget, så då förstår vi ganska snart vilka som hoppar på det här tåget då, för det leder ju till Babylon. Ordspråksboken 9:17 då. Stulet vatten är sött och bröd man äter i hemlighet smakar ljuvligt. Han vet eller förstår inte att de döda är där. Där står det hebreiska ordet rafa som ofta används om demoner och ja, den fallna andevärlden. Och att hennes gäster är i dödsrikets djup. Du kan också översätta det här. Kallelsen leder till dödsrikets djup. Det är ju intressant när det var att hon skulle samla passagerare. Och den kallelsen då leder till slut ner i dödsrikets djup. Gå in och läs nu om mina tågdrömmar jag haft, särskilt den första, när tåget sjönk ner i det här djupa hålet, så vet vi vart den här resan slutar. Det här är alltså en kallelse som handlar om onda andars läror. Så den här kvinnan kommer en stor del av kristenheten inspireras av. Första Timoteusbrevet 4:1 kan du läsa om onda andars läror. Det blir alltså en tågresa som slutar i dödsrikets djup för de som hoppar på tåget. Ja, kommer ni ihåg hur människorna lät när Toronto och de här väckelserna brakade loss? Precis som det står här. Man skrek, skakade och gjorde djurläten. Här finns faktiskt allting som beskrivs i Ordspråksboken 9:13-18. Och då kan man ju fråga sig, vad blir nu fortsättningen av det här? Ja, vi börjar ju få se in i en hemlighet tror jag. Det kommer nog att sluta med något som ser ut som en väckelse. För det var ju precis vad jag fick se i drömmen. Det ser ut som en väckelse. Jag tror att det här kommer att leda till Rom så småningom då. Nu ska vi läsa om Kundalini. Det är ju den kraften då som verkar i New Age bland annat. Och det är den kraften jag tror och många med mig verkar i de här falska väckelserna. Och du kan läsa om Kundalini att den kallas för den universella modern. Eftersom hon är moder kan hon alltså föda fram sina barn. Här ser du alltså att Kundalini är kvinnan. Och det är väl troligen då också det som betecknas för himlens drottning som ska föda fram sina barn. Alltså inspirera till någonting. Vi har redan tittat på The Cosmic Christ. Alltså, vad händer när du får en ny födelse då enligt Shaktipat Gurus? Vad är förresten Shaktipat? Ja, det är sanskrit och betyder energi och att falla. Och vi läste precis förut här om den här kvinnan, vad som händer när den här andemakten kommer att beröra de här människorna då. Djurläten. Och det står här om Shaktipat. Det är alltså en guru kan överföra denna kraft genom beröring och handpåläggning. Eller han kan tala ut det genom mantran. Ja, fire är väl kanske ett sånt mantra. Och det står att det även kan fungera på avstånd. Så genom tv-apparater till exempel kan det ju fungera då. Det har ni ju sett vittnesbörd om i de här falska väckelserörelserna. Ni kommer väl ihåg hur det såg ut när Benny Hinn slänger upp sin kavaj och ropar fire och hela rader faller. Vad tror ni det här är för kraft egentligen? Det finns en lång lista, det finns en länk här nu över det här, de här krafterna här. Jag ska bara läsa upp punkt 9 om kundalinikraftens verkningar enligt de här guruna som håller på med det här. Så står det så här, jag översätter det då. Du kanske sitter med ögonen slutna och helt plötsligt så börjar hela din kropp att uppföra sig märkligt. Dina lemmar rycker kraftigt och din mun börjar att stöta fram konstiga ljud. Helt plötsligt så låter du som djur. Fåglar, grodor, hundar eller tigrar. Ja, det låter inte så vackert, men det är den stora gudinnan Kundalini som har visat sin kraft. Nu blir man ju alltså betänksam. För det här var ju exakt vad kvinnan i ordspråksboken 9 och 13 skulle manifestera. Göra ljud som liknar djurläten. Ta nu en funderare över vad det här handlar om. Och bedöm det enligt skriften.